I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Idag så är det ännu ett trevligt avsnitt av Elbilsveckan. Men det är lite annorlunda, för idag har jag inte bara med mig den goda Kristoffer Gullin. Hej Kristoffer.
Hallå, hallå.
Trevligt. Jag har ju också med den goda Kristoffer Rask.
Ja, precis. Hej.
Hej, vad härligt. Ditt namn har ju nämnts här i podden några gånger. För det är ju du som ligger bakom och skriver på alltomelbil.se.
Ja, precis.
Innan vi går vidare och pratar om denna verksamhet och även Kristoffer Gullin så måste vi ju reda ut kanske den viktigaste frågan här. Och det är ju: hur i hela friden ska vi kunna särskilja på Kristoffer och Kristoffer? Vi har ju då exempel Kristoffer här. Du är Kristoffer med K och ett F. Men det kan ju vara lite långt att säga. Här är Kristoffer med K och ett F. Så vi har ju, jag vet inte, Tesla Foffe.
Ja, det var elakt.
Tesla Fofe blir det ju i och med att det är ett F där. Eller man kan ju också säga Rask bara. Vad säger dina kompisar till dig?
Ja, jag har ju historiskt sett jag alltid hetat Rask hos mina kompisar. Men sen är det ju också någonstans i och med att alla har mognat och sånt där. Så numera tilltalar vi varandra med varandras förnamn. Så att de senaste 5 åren heter jag nog Kristoffer. Men vi kan kalla mig Rask i den här podden.
Jaha, jag ska se här, i och med att det är jag som kommer fördela ordet, så ska jag fundera lite på vad jag ska säga. Vi ska också konstatera att du, Kristoffer, har flyttat mellan orter och därmed lägenhet. Så det som vi hör lite eko. Det är förvånansvärt bra ljud du har för att sitta i en halvinflyttad lägenhet utan tavlor på väggarna. Det kan vi ju konstatera i alla fall. Men det är alltså det som är anledningen. Grattis till sjöutsikten, Kristoffer Rask.
Tack så mycket. Det är underbart.
Detta avsnitt kommer primärt handla om just Kristoffer Gullin och Kristoffer Rasks verksamheter och synen på elbilar och testa dem och sådär. Men först lite nyheter. Och det är lite mer tråkigare nyheter än att Kristoffer Rask har fått havsutsikt. För nu har kablarna klippts igen. Det var ju någon månad sen här som du blev radiokändis, Kristoffer Gullin, när du var ute och gjorde ett reportage om Tesla Supercharger i Uppsala, norr om Uppsala, där man då hade klippt kablarna. Men dessa kablar är väl, vad vi vet, fortfarande hela.
Ja, jag kollar precis nu också. De är fortfarande hela.
Det är de. Vad som däremot saknar då kablar till sina laddare, det är incharge-laddarna i Nacka, Sickla, Saltsjöbaden. Och vi tror också att incharge-laddarna på Ladegårdsgärdet och Norra Djurgården är drabbade. För de är också nedkopplade.
Vi är alltså i Stockholm för er som inte
just det
har koll på det.
Vi var ju nyss i Nacka, kan man ju konstatera, och sen gick vi över till Stockholm. Men det är
Stockholmsområdet.
Stockholmsområdet, det är mycket riktigt. Och det är ju så att förra gången det här hände så, och vi tog upp det i podden. Men för er som inte lyssnade på det så kan vi väl ändå konstatera att man började där och då just i söder om Stockholm i Nacka kommun. Sickla ligger ju där också. Och sen så gick man norr upp över, eller över, man körde säkert bil på E4 heter det där, ja. E6 går ju till Göteborg. Och sen så drog man några Lidl-laddare på vägen upp till Uppsala. Där man sen då tog 20 stycken kablar ifrån 10 stycken Tesla-laddare. Och både du och jag var med på radio om detta. Och nu så häromdagen, igår, så går torsdag när detta spelas in då. Ni lyssnar på måndag. Då så var det dessa laddare som återigen gått ner då i Nacka, Sickla, Saltsjöbaden. Och om det upprepas så här så kommer det inte bli en så trevlig helg för laddbolagen, har jag en känsla av. Vi har då bilder på två laddare som saknar kablar, så det är bekräftat. Varför sker detta? Jag och Kristoffer Gullin språkade ju om det i det avsnittet. Utan att spoila vad vi sa där, Kristoffer Ask, varför tror du det sker?
Jag tror det beror på, man vill nog åt de här ämnena som är i de här laddkablarna såklart. Det har ju spekulerats en hel del kring att det kanske också handlar om vandalism, alltså någon sorts elbilshat. Men jag tror inte det handlar om det i alla fall. Och på sätt och vis känns väl det ganska tryggt, tycker jag.
Ja, det känns lite överdramatiskt om vi har ett gäng elbilshatare som går runt på Stockholms gator och klipper laddkablar bara för att visa hur mycket de hatar elbilar. Det känns lite väl taget ur en film, liksom.
Ja, det har du med.
Det är nog pengar.
Jag tyckte du nailade ni båda naturligtvis, men du där, Kristoffer Ask, att såklart, det är så här, vi måste liksom sluta, det är klart det handlar om det. Jag gillar ju också hur i de här sammanhangen alla individer som har ett intresse sätter sitt intresse ganska så högt upp på samhällsordningen. Och tesen då om att det skulle vara något större då, alltså någon form av politisk yttring eller miljövandaler. Antingen för att man hatar eller bilar i allmänhet eller att man från andra hållet skulle hata elbilar eller något större politiskt mål. Det är ju för att man sätter sitt eget intresse så himla högt upp då. Men i själva verket så är det ju naturligtvis så att man vill åt det som man vill åt kablar av någon anledning. Och det mest logiska är kopparkabel. Det som är så kul det här med att det skulle vara politiskt är ju att folk som är lite vänsterorienterade tycker att ja, men det här är liksom elbilshatare för höger. Och folk som är lite högerorienterade tycker då att det är lite... På något sätt får man in miljörörelsen från vänster. Och det hade ju varit fantastiskt att de just... Hatet mot incharge-laddare, 50 kilowattare, 100 kilowattare i Nacka och Sickla och Saltsjöbaden. Att det skulle ena det hela politiska spektrumet i det här landet. Det är väl inte riktigt troligt. Då. Utan i och med att man tar med kablarna, i och med att man inte lämnar någon lapp här. Så är det ju naturligtvis så som ni säger. Vi kan ju konstatera hur det ser ut när man faktiskt vill vandalisera laddare. Och det fick ju Tesla i Ludvika uppleva. För där var det ju allt annat än snygga snitt. Det var väl, vi såg ju bilder på den superchargen som var helt söndertrasade och sidopanelerna låg på gatan och sådär. Men den är väl lagad och öppnar igen, va, Kristoffer Ask?
Ja, precis. Jag läste på ett Tesla-forum här, Tesla Club Sweden här, att den är öppnad sedan ett par veckor tillbaka här.
Skönt att höra. Vandalisera inte saker i er omgivning, varken laddare eller busskurer, så blir det ju betydligt lättare att verka i samhället. Nu till det roliga, konsten att testa bilen. Kristoffer Ask, hur länge har du jobbat med alltomelbil.se?
Jag startade Alltomelbil sommaren 2016, så att nu är vi väl inne då på 6,5 år ungefär.
Varför?
Det var... Jag provkörde en elbil på ett event som det lokala energibolaget anordnade. Och det var en Tesla Model S P85 hette hon på den tiden, tror jag.
Performance alltså?
Ja, det vill jag minnas att det var. Och ja, det var ju bara en kort liten vända på sån här, på en parkeringsplats. Och jag satte mig i bilen, jag gasade på och körde lite donuts. så att den här Tesla-killen sa, nej, nu vänder vi och åker tillbaka. Men där kände jag, det här är ju framtiden. Och då visste jag inte så mycket om elbilar. Och sen så åkte jag hem och så började jag kolla runt lite på nätet. Och så såg jag så här, det är ingen som skriver om elbilar i Sverige. Och framförallt de som skriver om bilar i allmänhet var ganska skeptiska till elbilar då. Och då kände jag, nej men då tar jag och startar en sajt. För att jag har hållit på med lite webbprojekt och sånt där alltid vid sidan av. Med det jag pysslat med på heltid. Och så kände jag att men nu startar jag en sajt om elbilar då. Och ganska snabbt så märkte jag också att det fanns ju ett stort intresse att läsa om elbilar. Och fick ju rätt många läsare ganska tidigt. Och jag fick ju också en hel del kunniga elbilister. För att på den tiden var ju verkligen elbilister supernördar på just elbilar. Så jag fick väldigt många som också rättade mig när jag hade fel och sånt där. Och engagerade sig i att det faktiskt skulle bli rätt. Så ganska tidigt hade jag en ganska bra kvalitetsnivå på det också. Och lärde mig väldigt, väldigt snabbt om elbilar.
Vad fanns det för elbilar på 2016 som du skrev om där i början? Mer än Tesla?
Ja, det var väl Nissan borde ha haft sin Leaf ute då. Och även Renault Zoe hade vi också då. Och sen var det var mycket snack om kommande saker och hur andra skulle satsa på elbilar och elbilar. Ja, men här kommer elbilar om 4-5 år och sånt där. Men ja, det var ganska skralt var det på den tiden, absolut.
När upplever du i tiden vi kunde få en känsla av att nej, men det är nog elbilar som kommer att ersätta fossilbilar? För det var ju inte självklart hela tiden.
Nej, men jag personligen kände nog redan efter den första provkörningen. Det fanns så mycket som var så mycket bättre med elbilar och mycket roligare. Och du vet den här tysta gången och det här som många upplever första gången de sätter sig en elbil. Men jag tror på det stora hela, om man ser marknaden i lite större sammanhang, så tror jag det kanske var någonstans där Volkswagen började rulla ut sin MEB-plattform. Då, och så att de egentligen de senaste 2,5 åren, då tror jag vi såg en betydligt bredare väg att nu händer det.
Och det här är din huvudsysselsättning i livet, är det korrekt uppfattat?
Ja, det stämmer.
Sen när kunde du livnära dig på denna sajt?
Sedan 2 år ungefär.
Det känns väl som många människors dröm. Lever du ett drömliv genom att skriva om elbilar?
Ja, verkligen. Jag äter, sover och lever andas elbilar. Jag tycker det är jättekul och jag gillar verkligen bilar och jag gillar elbilar. Så att det är en dröm, verkligen.
Har du sovit i din elbil då?
Jag har faktiskt inte gjort det.
Nej,
och jag har ju ett camp mode i min elbil så att jag kanske borde göra det.
Någon som har sovit i sin bil flera nätter faktiskt, det är ju du Kristoffer Gullin. För då har ju du gjort en video om.
Flera nätter? Då ska vi inte överdriva här. En natt blev det.
Var det en natt?
Okay. Det var en natt och det var ju en Tesla Model 3 som sagt.
Men var det 2 videor då?
Ja, det var det. Man måste ju mjölka.
Alltså, vi måste göra det, men vi säger inte att vi gör det. Tänk med Nintendo liksom. Men då backar vi väl lite bandet här till hur den videon kom till. Och då tänker jag lite större, Kristoffer Gullin. För du är den som är nyast av oss här. När drog du igång din webbsida? Började det med, va?
Precis. Någonting som jag upplevde mycket när jag var att kolla på svenska elbilsidor och var väl mycket att de handlade om det, bara nyheter. Det var det som gällde liksom.
Det var Kristoffer Rasks fel alltså.
Jo, men det finns ju fler också och det handlar ju bara om det senaste och det jag upplevde var att det finns liksom ingen, eller det var dåligt med svar på hur det faktiskt funkar bara. Så att därav vart det guiden för mig. Sen är det kanske inte namnet jag hade valt idag, men nu när jag vet hur det blev i efterhand. Men där och då så kändes det bra och då blev det som sagt en hemsida. Även jag har ju hållit på med lite webbprojekt på sidan om och don och grejer. Så att det kändes ganska naturligt att göra på det viset. Grejen var ju att jag inte hade någon elbil själv. Så att jag hade ju liksom inte erfarenheten av det. Så att jag hyrde ju en Peugeot E208. För att liksom lära mig mer helt enkelt. Började att bara peka med mobiltelefonen mot den för att komma ihåg saker för mig själv. För att sen inse att det är ju mycket enklare att bara säga det en gång istället för att jag ska säga det som en memoar till mig själv och så ska jag skriva ner det. Då kan man ju bara säga det på en gång. Jag menar, YouTube är ju en grej liksom. Därifrån utvecklades egentligen det som idag är min YouTube-kanal.
Just precis. Och det började med lite sporadiskt i början ju. Ja. Jag tror det var väl Volvo XC40 som var en av de första stora videorna du gjorde, va?
Jag tror att det var den andra eller den tredje bilen jag körde också. Så att det var väldigt snabbt som det blev väldigt stort.
Ja, det får man ju säga.
Jag lyckades ju hitta en XC40 P6 som de heter då. Den här framhjulsdrivna versionen. Och det var ju den modellen som de flesta hade beställt eftersom den var lägre prissatt och mer värd för pengarna. Det var ju liksom precis när den hade kommit och innan några tidningar eller andra bilreportrar hade liksom hunnit kört den. Så att jag blev ju en av de första på YouTube liksom att bara visa upp bilen. Det tror jag att jag vann jättemycket på.
Ni vet vad P1 står för?
Nej, faktiskt inte.
Nej.
Jag har hört det, men det är inget jag har lagt på minnet.
Pure.
Så är det.
Mm. Ja.
Det borde man kunna förstå med tanke på att de heter väl Pure Electric idag.
Tycker vi tar en liten parentes här om den här bilen. Volvos bilar hette ju D, som i diesel. Alltså D6, D4, D3 och sådär. Och bensinbilarna heter ju T då, som är
diesel.
Nej. Och vad T i bensinvarianterna står för, det är väl lite olika. Men vi har turbocharged. Sen blev det ju twin charged i form av plug-in-hybriderna då. Så, men T är bensinvarianten helt enkelt. Och siffrorna då, det är motsvarande. Det handlar lite om cylindrar då i början. Så här, vi hade T5, T6 och så. Sen så fanns ju också V8 där på S80. Men sen så började man ju då när den första plug-in-hybriden kom. Volvo V60 D6. Så var ju den en fyrcylindrig motor. Men då var det lite matte då. Så ihop med elmotorn och dieselmotorn, alltså en D4 då, så hade man kraft nog att kalla dem D6. Och sen var det ju samma sak då. Det var ju så T8 kom till då, i form av när XC90 släpptes som plug-in hybrid. Och sen har det ju kommit i både V90 och XC60 och så. Då var det ju samma då metodik, att då var det ju T8 då. Då hade man så mycket kraft för liksom att motsvara någon form av fet motor. Sen så kom ju B helt plötsligt då ju. Som är
mildhybrid.
Just precis.
Som alla vet, bildhybrid. Eller?
Bildhybrid. Eller midhybrid, som jag alltid har tänkt. Alltså. Jag vet inte varför jag skulle hålla om mitt hybrid.
Jag tänkte typ bifuel eller någonting.
Ja, just det. Det är smart. Och sen då när man skulle ha rena elbilar då, så fick det ju bli P då, som är Pure. För Pure var ju ett sånt läge man hade på plug-in-hybriderna. Att du kunde välja att bara köra el. Och jag kan ju säga det, att om du valde då bara köra el på då de här första diesel-plug-in-hybriderna. Det har ju inte funnits många diesel-plug-in-hybrider på den här planeten. Volvos första då V60 var den. Och sålde väldigt bra i Holland för övrigt. Eller i Nederländerna, förlåt, herregud. Jag kan ju säga det, att när man kör i Pure-läge då och elen tog slut efter en 3 mil så, och dieselmotorn gick igång, då märkte man skillnaden mellan eldrift och diesel på ett oerhört tydligt sätt. Det är inte riktigt samma tydlighet med bensinvarianterna. Volvos elektrifieringsrace är väl någonting vi ska få fortsätta samtala om framöver här. Men det var en liten intressant anekdot i sammanhanget. Därefter sen så har du trappat upp, efter den bilen då, den videon, så har du trappat upp engagemanget i din kanal, Kristoffer Gullin. Och nu så lyckas du producera video 2-3 till och med gånger per vecka, va?
Ja, min målsättning är att köra 2 gånger i veckan. Men ibland så kan det väl bli någon udda fågel här och där. Den här veckan kommer det till och med bli 4, komiskt nog. Men Det är två gånger i veckan som jag har försökt hålla och som har en regelbundenhet på det. Så att det är någonting som tittare tycker om, som YouTube tycker om, som jag tycker om att liksom hålla ett schema. Så att det blir väldigt enkelt att göra det på det viset.
Bild Atto 3 här som vi ska prata om i slutet.
Mm.
Jag har en 20 minuter lång video. Den tog 12 timmar att göra. Du har 48 minuter ungefär. Hur är det möjligt? Alltså, hur hinner du?
Du, kollar man på din video så har ju du lite snygga vinklar och det är säkert lite planering bakom det där. Jag hade ju, jag ställde upp kameran och så sa jag det första jag tyckte och tänkte om bilen. Det är ju det man får göra när man har en provkörning som är 3 timmar lång liksom, och så bara ska man få ut en video av det. Jag vet ju vad jag vill gå igenom och då är det liksom, asch, det här blev kanske inte världens bästa, men det är liksom det jag har. Mina andra videos försöker ju planera lite mer när man har bilarna längre, men det är inte alltid det är möjligt.
Varför gör jag detta? Kan man ju undra. Det finns ju ett allmänt teknikintresse, men det som är mitt hantverk, det jag tycker är roligt, det är ju att sitta och klippa de här olika vinklarna och sätta ihop liksom en bra video. Sådana videor du gör, Kristoffer, och det här är ju Kristoffer Gullin, det här är ju det som är vår lyckliga stjärna då, att vi samarbetar så bra. Den typen av video som du gör är väldigt imponerande att titta på och väldigt intressanta. Men jag personligen skulle inte klara att klippa ihop en video, ens en video på så lång video överhuvudtaget. För att jag tyckte det var så tråkigt att göra det då, så att säga. Verkligen, jag vill verkligen poängtera här nu att titta på och ta del av den informationen som du ger. Det är intressant, men att klippa den, jag hade tröttnat på en vecka. Jag hade inte haft en chans liksom.
Det är nog ganska lätt att förstå om man tittar på mina videos. Jag är ingen hejare på det här med videoredigering eller kameravinklar eller kameror överhuvudtaget. Min huvudkamera är en point and shoot-kamera liksom. Jag tycker att videoredigering är ganska tråkigt, och fanns det budget för att låta någon annan göra det så hade jag mer än gärna gjort det. Jag tycker att det är kul att ha handen på bilen, säga vad jag tycker liksom. Liksom testa bilen, det tycker jag är kul. Alltså jag har ju kört ett par 100-milaresor nu med ett par bilar, och det är det jag tycker är roligt, att köra bilarna liksom. Att det här videoredigering, ja, det är ett ont som måste ske liksom. Och då är det ju fortfarande ganska lätt för mig, eftersom ja, men om man tar en 100-mils video så är det ju väldigt linjärt allting. Det är ju ganska lätt att bara kasta ner allting på tidslinjen, och sen handlar det ju i princip bara om att ta bort vissa omtagningar och så. Så det är ju inte supersvårt. Men det tar ju tid, absolut.
Kristoffer Rask, du har ju börjat med lite YouTube, eller jag får säga. Du har ju haft YouTube-kanal länge. Men jag upplever att aktiviteten har ökat där på sistone.
Ja, nej men precis. Jag tror jag startade faktiskt YouTube-kanalen samtidigt som jag startade sajten. Och sen tog det väl en 2-3 år innan jag gjorde den första video. Men ja, nu under året här, och det har jag också lite i takt med att jag, i och med att jag kör allt med bil som min primära syssla nu, så börjar jag också få tid till att skapa, ja, med bredda mitt innehåll. Så det är lite kanske en del av av den naturliga utvecklingen, av att jag lägger mer tid på allt med bil än vad jag kunde göra för 2 år sedan när jag hade ett heltidsjobb vid sidan av. Ja, jag tycker jag är ju mer för det skrivna ordet och de bitarna, men det är klart att också dela med sig av intrycken av bilarna man provkör och sånt i rörlig form, och att jag kan prata om det också. Det är ett bra komplement tycker jag, och det är också kul, och jag drivs ju av det här engagemanget man ändå ser kring en video när man skapar det, från läsare och reaktioner och sånt man får. Det tycker jag är oerhört givande och inspirerande och sporrande på ett väldigt positivt sätt för mig.
Det som är väldigt unikt då, för i båda era kanaler, nu kan man inte säga att Kristoffer Gullin, din kanal är så liten längre, för du har ju gått om betydligt äldre konkurrenter här på snabbt.
Äsch då, så säger du bara.
Nej, det stämmer inte. Nej, du har inte alls gått om mig liksom. Jo, det har du så hårt. Men båda era kanaler har ju den förmågan att helt plötsligt drar det iväg era videos så himla mycket. Vi har ju Kristoffer Rasks test av Nissan Ariya med 22 000 visningar. Vi har Ioniq 5 med 10 000 visningar och så vidare och så vidare. Och Christoffer Gullin, det är klart att om man medvetet gör slut på batteri och ser vad som händer på en elbil, det är ju något som engagerar, tror jag, hela planeten. Men du har ju också en gäng video som verkligen har tagit fart. Och det är ju intressant och kul att se då. För generellt sett, om man inte har så många prenumeranter som man säger, jämfört med de här, alltså de här stora sitta och skrika i badrings YouTube, det kan vara en grej som ungdomarna gillar att titta på. Eller matprogram och så vidare. De får ju ofta väldigt många visningar för att de har väldigt mycket prenumeranter och sådär. Så att bilvärlden engagerar ju något så oerhört mycket. Och det är ju en härlig känsla när det tar fart sådär, videorna går iväg. Men om jag tycker det är roligt med klippning och filmning och olika vinklar och så vidare och innehållet, det är kanske bara liksom en bisak för att kunna skapa film. Christoffer Gullin tycker att det är själva bilen i huvudcentrum då, i huvudsak framförallt, och sen så ska det filmas för att få nå ut med den här informationen. Vad hamnar du då, Christoffer Rask, i filmandet? Vad är det som driver dig att skapa rörlig bild?
Oj, det är en svår fråga. Nej, men jag tror det handlar om att förmedla budskapet kring elbilar, att visa upp elbilar och att på ett ganska enkelt sätt, bara att jag för fram mina åsikter om en bil, tror jag. Vad jag tycker om den utifrån mina erfarenheter och att jag ändå varit väldigt engagerad väldigt länge kring just elbilar. Men också det här att jag ser ju att det engagerar. Jag ser reaktionerna på mina videos och att folk uppskattar det jag gör. Och det är ju verkligen en drivkraft att se att det man skapar också mottas väl och att folk blir glada när man skapar något nytt.
Det är det sannoliken. Men då kommer vi till frågan, vad är det som är viktigast när vi testar bilar? För att jag kan ju konstatera, jag satt här i min Atto-trän här och tyckte att det här var en spännande bil och var tvungen att panikringa. Nej, jag begärde ett samtal, en audiens med Christoffer Gullin här. Vad är det egentligen som är problemet med den här bilen? Och då fick jag ju en hel harang av problem. För vi var väl som vanligt då ganska oense om vad som är viktigt, tror jag, i en bil. Christoffer Gullin, jag ska faktiskt börja med dig. Vad är det då som är viktigt? Hur definierar en bra bil här? Slänger vi ut stora frågor?
Ja, det skulle jag ju säga är en enorm fråga. Jag skulle vilja hävda att det är lite för stor fråga. Jag brukar ju säga att det är skillnad på bil och elbil. Och då pratar jag ju mycket om liksom bilens funktioner som interiören, bagage, stolar och sådana saker. Medan elbil så pratar jag mer om drivningen, batteriet, laddningen. Delar upp egenskaperna. Och jag skulle inte säga att de två alltid funkar med varandra. Jag brukar ju också säga att Tesla är den absolut bästa elbilen, men kanske inte den bästa bilen. Bara för att ge ett exempel på det och hur jag tänker. Så det är en väldigt stor fråga att ställa.
Det är de stora frågorna. Jag brukar ju säga att Tesla är den bästa elbilsplattformen. För att det är snarare till och med den bästa digitala elbilsplattformen. Verkligen då, för att vi påvisa att det är så himla mycket bra med Tesla. Men just att sitta och köra dem är inte min, har jag ingen fabless för som är känt då. Men om jag får lägga lite ord i mun på dig.
Absolut.
Tänker jag ju att de testerna du gör, det handlar ju liksom om distanser. Hur mycket drar den? Hur är det liksom att köra de här och få uppleva laddningen? Alltså, hittar vi laddare på ett tillbörligt sätt? Kan vi starta laddarna? Ja, men lite om vi kopplar in Ellie och sådär. Kommer vi vidare? Har man liksom en smidig körning med bilen? Till exempel då som på Atto 3 här så kunde vi båda konstatera att infotainmentsystemet, alltså navigatorn och sånt, har ju väldigt lite kännedom om hur bilens batteri mår eller sådär. Det finns liksom inga, det finns överhuvudtaget inga sätt att man förvärmer och sådana saker. Det finns inga, den kunde inte placera ut laddare efter behov och sånt, utan den bara visar de sex närmsta och sådär. Att överhuvudtaget se distans på navigatorn var en undermeny långt ner och så. För i det fallet fanns ingen app för förvärmaren och lite sådana saker.
Och det tillhör ju liksom elbilskategorin som jag tycker är, alltså har man inte det på plats, vad gör man här?
Ja.
Lite elakt sagt kanske, men det är lite så jag kan känna. För att det borde vara ett grundkrav i en elbil, att den ska kunna planera in laddningen i navigatorn.
Mm.
Jag tycker att 2023 så borde bilarna kunna hjälpa mig att ladda min bil.
Har vi kompetens, och med vi så menar jag oss som människor, som journalister, som skråmotorjournalister eller elmotorsjournalister. Har vi förmågan att förstå vad våra eller läsarna eller tittarna är intresserade av? Och kan det till och med vara så att om man pratar om en typ av bil, så måste vi ta hänsyn till hur viktigt, hur snabbt och smidigt det är, och snabbt in, snabbt ut på laddarna, planering och så vidare. Men i andra sammanhang så passar en Renault Zoe alldeles utmärkt. Och kan vi själva definiera upp det liksom?
Alltså, en del av min fokus på YouTube är ju publikladdning. Det är ju jättestort för min kanal, för mig personligen. Jag har inte laddare hemma, så det är liksom publikladdning i det jag lever för, så att säga. Där kan jag väl ärligt säga att jag kan ha svårt att sätta mig in i att man tar bilen en mil till jobbet och sen så åker man hem och pluggar in den igen. För att det är så långt borta från min verklighet nu för tiden.
Man är ju inte mer än sin verklighet, och då är ju frågan då naturligt ställen till Kristoffer Rask. Hur ser din verklighet ut, och hur påverkar den dina tester av elbilar?
Jag har ju varit i den sitsen som Kristoffer Gullin numera är i, just att inte ha en laddbox hemma. Och för mig var det ju viktigt att en elbil då skulle ha lång räckvidd, alltså ha en lång eller stor batteribuffert, så att man inte behövde ladda så ofta eller aktivt söka upp laddare. Nu efter att jag har flyttat här då, så har jag sedan en vecka tillbaka har jag faktiskt en laddbox på min P-plats. Och bara på en vecka här så har jag ju blivit otroligt, otroligt bortskämd. Och jag var uppe i Stockholm här nu för ett par dagar sedan och åkte ner. Och för första gången kunde jag ju planera min resa så att jag bara... Ja, men jag laddar så mycket så att jag har 10% när jag kommer hem.
Jaha.
Så har jag aldrig kunnat tänka innan. Utan jag har ju fått planera och tänka, ja, men jag får ta ett sista laddstopp strax innan jag är hemma och bara toppa upp så att jag har 40% eller något, så att bilen kan stå sen och jag kommer iväg nästa gång jag behöver åka.
Just det, för det är dessutom en grej med din bil. Du har ju en Tesla. Att den kan dra ur rätt mycket stående.
Nej, det skulle jag inte säga. Det beror ju på hur man konfigurerar den. Alltså, parkerar du den med till exempel aktivera det här Sentry Mode, det här övervakningssystemet med kamerorna runt bilen, då tickar det på ganska snabbt.
Alltså, snabb input här. Jag har lånat en Tesla Model Y från en kompis just nu.
Mm.
Som jag har, och sen fick jag en 9E-T7, så att just nu står den bara i ett garage. Ställde dit den i måndags. Och så var Sentry Mode på, stod på typ 60%+. Kollar igår så är det nere på 42%. Mm. Och jag som har en Mustang normalt sett, liksom, ja visst, den brukar ju dra mycket när man åker, men jag har aldrig varit med om en bil som drar så mycket när den står stilla. Då var det ju Sentry Mode. Så att den stängde jag av på en gång när jag insåg hur mycket den faktiskt drar.
Ja, den drar otroligt mycket. Men då, och sen stänger man av den. Och där kan jag ju ta ett exempel för mig själv. Jag var på semester här tidigare i år. Och då stod ju min Model 3 på en flygplats. Och där hade jag stängt av flygplatsparkeringen. Jag hade stängt av Sentry Mode. När vi landade, när vi kom hem, då har jag bara tappat 1% på en vecka. Trots att bilen har stått ute liksom, i ganska kallt klimat på vintern. Då tappar den nästan inget.
Just det här, parkera bilar och hur mycket ström ska det vara och så vidare. Det där är bara någonting jag ser i Tesla-gruppen. Men då är
nej.
Det, jo, det, nej, uppenbarligen inte då. men i min anekdotiska uppfattning så är det att ställs de frågorna, så handlar det inte om en Tesla, så är det någon som har en kompis som har en Tesla som har sagt någonting. För med min bil så, och den är ju väldigt sådär, trycker på avstängningsknappen, sen är ju den ju helt död. Jag menar, det tar ju 5 minuter innan man ens når den mappen, sen nej, det gör det inte, men det tar en minut kan det göra. Så den är ju, alltså det där har jag inte varit med om, men det är klart, du har din Tesla, du har Sentry Mode och så, och det är klart att man vill använda alla funktioner. Vem vill inte övervaka sin bil på semestern liksom och så vidare, men då är ju konsekvensen av att den faktiskt drar el då stående.
Precis.
Men tillbaka till då din laddare. Grattis att du får ladda. Vad kostar det förresten?
Jag betalar 1,40 tror jag det kostar.
1,40? Alltså det täcker ju inte ens nätavgifter. Du.
Ja, det är ju...
De har en gemensam nätavgift i och för sig. Ja. Fast det är ju, den är ju ändå... Ja, okej. Vilken lyx du har då. Då kanske innehållet förändras där när du recenserar. Ja. Jag hinner inte ens ladd. Jag kör Stockholm, Småland och... På en laddning, jag behöver inte ens tänka på det, säger du. Så att det här med att ladda Nissan Ariya hade klarat sig otroligt bra om du hade gjort testet nu. Är det det du försöker säga?
ja, precis. Jag kör lite mer lokala resor.
Det är ju en bil som blir väldigt påverkad av den här typen av liksom hur man har sitt eget körbeteende. Jag som bara laddar publikt och så lånar man en pressbil i ett par dagar och så ska man åka till och från. Jag som fortfarande jobbar delvis med ett annat jobb i Stockholm, pendlar 15 mil liksom. Där upplever man ju som en så extremt stor negativ påverkan om bilen laddar långsamt på en publik laddare. Alltså Nissan Ariya laddar ju 22 kilowatt AC-laddning om det skulle vara så. Så att hade man haft hemmaladdning så hade det ju varit en helt fantastisk bil. På det viset även för mig. Nu blir det ju nu dras den ju ner just för att jag inte kan ladda hemma. Så att där blir det ju jättetydlig skillnad.
Kan vi då konstatera att recensioner som vi gör och antagligen som alla andra gör påverkas både av våra egna behov, intressen, men också en förmåga att kanske se andras. Jag menar, vi kan väl ändå, om vi tar ett väldigt tydligt exempel, kan vi väl ändå enas om att vi kan säga att Renault Zoe är en förhållandevis liten, smidig, ganska prisvärd elbil om du har 2 mil till jobbet och bara behöver köra däremellan. Då kanske inte en Tesla Model X är det bästa valet. Även om man skulle kunna hävda att Tesla Model X generellt sett är en bättre bil än Renault Zoe. Om jag nu hårdrar liksom jämförelserna.
Ja, det skulle man nästan kunna säga. Och jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt att förmedla för våra tittare och för våra läsare att man också själv, man behöver vara ärlig mot sig själv också och tänka, vad behöver jag för bil? Vad har jag för behov? Att man tittar på, man ser, man kollar till hur man själv kör, man kollar hur många barn man har i familjen eller planerar att ha. Har man hund, har man husvagn, har man allt man har. Jag tror man, det är väldigt viktigt att förmedla också att man måste vara ärlig själv och man ska själv som våra tittare behöver ju också komma ut och de får ju, när de väl ska köpa en elbil, då måste de faktiskt också prova elbilen och vara realistiska.
Absolut. Sen bör man ju alltid titta på mer än en recension. Det är jättedumt att bara titta på till exempel bara mig eller bara Peter eller bara Kristoffer Rask om man funderar på att köpa en elbil. För då har man ju bara en synvinkel. Vi alla gör ju det från olika perspektiv så att säga.
Absolut.
Man ska ju absolut titta på flera recensioner.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Också.
Vad är egentligen en... För att där har jag märkt att det finns kulturkrockar. För att jag ser ju en billig elbil. Ser ju, det är ju en halv miljon för mig. Sen har du ju liksom... Sen har vi superbilliga elbilar. Köpa begagnad Nissan Leaf, Renault Zoe och lite sådana saker. Men en halv miljon är väl för mig en billig elbil. Det är också en prisklass som jag inte själv skulle så att säga ligga i då. Men vad är en billig elbil för dig, Kristoffer Gullin?
Jag skulle snarare vilja säga att 400 000 till 500 000. Alltså kostar den mer än 500 000, då skulle jag inte säga att det är en billig elbil. Det skulle inte jag vilja kategorera det som.
Men alla bilar ligger ju strax över 500 i den kategorin.
Nej. Det gör de inte. Det finns bilar under. Och jag tycker att det är de som klassas som billiga. Från 400 000, eller ja, från, men alltså allt under 500 000 tycker jag är, räknas som en billig elbil. Däremot de flesta bilar verkar ju ligga runt mellan 5, 6, 700 000 och det 50-700 000, det är ju där de flesta ligger skulle jag säga, och då blir det ju svårt att säga att de är billiga, för alla elbilar anser jag inte vara billiga liksom.
Nej, jag ser väl någonstans runt 500 000 kronor sträcket ser väl jag som de här billiga, men inte tragiskt billiga då. Och sen så 550 upp till, sen är det ganska långt spann där, 550, 600, 700, nästan upp till 8. Då har man ju de här liksom Polestar, XC40, ett gäng olika Teslor, Kia EV6, till Volkswagen ID4 och så vidare och så vidare och så vidare. Och sen över 800, då börjar man komma Audi e-tron-klassen och lite så. Sen över miljonen där så är vi uppe på BMW iX och Model X, Model S, Tesla och naturligtvis Mercedes SUVar och sånt. Så det är min indelning. Kristoffer Rask, hur ser du på priserna?
Ja, som du säger, jag menar, det finns ju inte så många bilar under halvmiljonen. Så många elbilar under halvmiljonen. Och de bilarna som är under halvmiljonen har ju kanske i så fall vissa begränsningar. Man har ju såklart gjort avkall på en hel del saker. Och det är kanske svårt att få tag på en elbil för under halvmiljonen som kommer 30 eller 40 mil genuint på en laddning i motorvägsfart. Och om man behov av att köra en elbil som kommer 40 mil, då kanske en bil för 700 000 är billig i det sammanhanget. Man får ju sätta det i relation till sin egen situation egentligen och ens egna behov. Det hade ju fram till den 8 november här, hade vi ju genuint billiga elbilar. När du kunde privatlisa en fullt duglig elbil för 3 500 i månaden.
Ja, herregud. Mm.
Ja, men nu kostar ju den 5 500, 6 000. Då är det inte så billigt längre.
Och med räntorna och sådär, så är så, de är uppe ännu mer än så. De är uppe 7,5-8 000 för en halv miljons kronors bil. Det påverkar ju himla mycket. Vi ser att vi inte podden inte var gångna, men jag tyckte du gjorde en väldigt bra jämförelse där. För det, rent politiskt så kan man ju säga att det lät som att pengarna bara gick till massa Tesla-ägare då. Alltså om vi ska värdera den politiska diskussionen utan att värdera själva faktum då, eller det som påstås. Men det finns ju två saker då som vi kunde konstatera. Det ena är ju att ju billigare bilen är, ju högre påverkan är det ju på själva månadskostnaden med den här miljöpremien eller miljöbonusen. Och det är klart att det är en enorm skillnad på en bil som kostar 500 000 och en bil som kostar 430 000 i kostnad. Än en bil som kostar 1,2 eller 1,3 miljoner. Man börjar liksom tappa räkningen där uppe liksom någonstans.
Ja. Ja.
Och du gjorde ju en bra artikel där om hur mycket det påverkade på de billigare bilarna och också då liksom vad den här hade gått till där. Så nu kommer, nu är ju det en icke-fråga, vi kommer ju aldrig komma tillbaka. Och det behövs ju inte heller så på det sättet. Elbilsutrullningen är ju i full blom. Vi ska gå över och prata lite laddare här strax. Men ska vi en gång för alla reda ut vad vi är påverkade av? Det vill säga, vad kör vi för bilar privat? Kristoffer Gullin, det har ju nämnts en viss Ford.
Jag vill ju säga att jag kör en Ford Mustang. Men jag skulle nog säga att jag äger en Ford Mustang. För att jag trodde att den har rullat mer än kanske 100-150 mil i år. Jag har ju åkt pressbilar och hyrbilar och allting hela 2023 egentligen. Så att jag äger en Ford Mustang Mach-E.
Du vill bli av med den?
Det vill jag också bli. Så att om någon är intresserad så 9,500 i månaden.
Ja.
Som hittat.
Kristoffer Rask, du kör en Tesla då?
Precis, jag kör en Tesla Model 3 Long Range från 2021.
Det var väl 2021 som hade fick den här faceliften?
Precis, 2021 fick ju en interiör facelift vid årsskiftet där. Det tillkom lite dubbelglas och sånt där i sidorutorna och de bitarna. Sen då efter då, alltså 2022, det var väl då det kom lite ny processor och sånt där inne i Model 3.
Men Peter, vad har du för referenspunkt? Vad är det du åker runt i eller åkt runt i?
Jag cyklar.
Jaha, det förstår jag.
Jag är mellan e-trons kan man säga.
Den mest miljövänliga av oss alla.
Ja. Det är nog, har varit mycket flyg på sistone. Men nu spoilar jag ju lite framtiden här. För jag har ju gjort en video där jag provkör en mängd olika bilar. Just för att konstatera vad är det jag ska ha i framtiden. Mm-hmm. Det är ju en e-tron. Audi Q8 e-tron är beställd. Kom i oktober. Det var ju lite intressant bakom den för att Audi e-tron var ju min första elbil. Audis första elbil också. Och det var ju lite av en sån här. Det var ju verkligen en ekonomisk intressant kalkyl. För att anledningen att vi tog den på privatleasing. Dels var det bara i 2 år. För jag tänkte att det kommer komma så himla mycket spännande elbilar här under året då. Och lite som detta var ju liksom när strax innan ID4 och sånt började komma där. Det var ju där när du sa, Kristoffer, här att ja, det är nu man börjar känna att elbilar är framtiden. Det var ju precis då så kände jag att det kommer komma så himla mycket då i framtiden. Och det har det gjort också, naturligtvis. Den kostar ju 5,8 i månaden. Och den kostade ju över 1 miljon att köpa då ju. Det var ju så här, det fanns ju ingen korrelering där överhuvudtaget. Polestar och Volvo hade privatleasing erbjudande då på den P, om det var P8 då. Sen kom ju P6 sen. Men det var så mycket pengar. Och plug-in hybridvarianten håller jag på att åka på en XC40, men det var också väldigt mycket pengar. Det var 7,400 i månaden och lite sånt. Polestar hade inga privatleasing erbjudanden och det var just privatleasing vi ville ha då. Så, och sen är plötsligt så kom ju Audi då bara liksom från ingenstans. Och då hade den blivit ändå ganska dyr. För att Audi hade ju liksom slumpat ut e-tron 50. Som är en lägre stående variant av e-tron 55. Då med bara 120 kW laddning och ett mindre batteri. Och lite annan telekomutrustning som gjorde att den gick ner i vila. Så man hade kunnat nå den med appen och lite sån saker. Jag tror de fixade. Men det var liksom en lite sämre variant. Den skickade de ut för 2,995 ett tag. Alltså det var verkligen Audi behövde få ut elbilar kan man ju säga. Så det var liksom bara en slump att vi tog den. Hade inte ens sett den innan, hade inte ens provkört den. Det var bara så här, ja. Wow, och vilken bil det var som visade sig. Jag vet ju första gången jag körde upp, jag skulle köra upp till Stockholm, skulle göra en video om det. Men jag fortfarande släppt den. Det var så här, körde upp till Värnamo, tog en kvart så var den fulladdad, eller 80. Jaha, det var väl inga problem, drog vidare i Mantorp. Samma sak, så fram i Stockholm, glatt. Bara så här, vad är problemet med att ladda elbilar längs vägen? Liksom? Snacka om att vara naiv, typ. Vilket jävla udikum till bil det är. Liksom. Ja, nej, men det ligger på 150 kW. Jag köpte en bil som skulle klara 150 kW. Och den låg på 150 kW från 10 till 80%. Eller 75 i alla fall. Ja, det är väl så det ska vara. Liksom.
Men här blir det ju också väldigt tydligt när man tänker olika filosofier på mellan oss. Liksom. Du har kört en Audi e-tron nu i 2 år och är supernöjd och vill beställa en till. Liksom, medan jag vill gå över till korttidsleasing och byta bil en gång i månaden för att jag tröttnar på dem. Liksom. Jag vill ju testa nytt hela tiden. Vill alltid. Det är tråkigt att åka samma bil hela tiden, tänker jag.
Ja, men så är det ju.
Så att det är också en aspekt på hur olika vi är där.
Men det hade jag ju också tyckt, för att det finns ingen annan bil som jag hade haft samma relation till. Sen är det ju det att det är ju känt dilemmat att det går inte att få ner pressbilar till Malmö. Ska säga mängden som hade gjort att jag hade kunnat driva en kanal bara med bilar då är ju det första då. Och sen om man tänker då, privat hade jag haft så många bilar och till provköra, få göra video om det vecka ut vecka in, då hade jag inte behövt en egen bil. Men så är läget. Jag beställde den i förra året, faktiskt slutet av förra året. Och leverans i september. Och då pratar vi alltså en bil som har en egen fabrik. Bara. Och inte är behäftad av massa komponentbrist. Har det varit egentligen på det sättet som många andra då. För att det är så mycket gammal teknik i e-tron så det. Det är Q8 numera, så att det, liksom, det var inga större komponentbristproblem så som det var i, med många andra bilar. Då. Jag kan ju få en viss blickar här från framförallt Kristoffer Gullin här nu när jag ständigt återkommer det faktumet att Model Y är så sträv att köra in i stan då, om vi använder det. Och så du sa lite privat, ja, nu förstår jag verkligen att du inte har något att komma med i de här sammanhangen, för då hade du kört en luftfjädrad bil ju.
Precis, jag åker ju som sagt 9 ET7 just nu. Det är ju en sån här stor lyxsedan med luftfjädring och allting. Ja,
nice,
samtidigt som jag lånar en Model Y av en kompis här. Och alltså, det är klart, det är enorm skillnad på bilar. Sen tycker jag att du ger Tesla Model Y för mycket skit.
Alltså, ja, det kan man tycka. Med all rätt kanske. Jag vill försvara mig, inte i det sammanhanget vill jag inte försvara mig. Men jag vill försvara mig lite det att man skulle vara för bortskämd när det kom till andra bilar och oförmågan att kunna bedöma dem korrekt om man sitter i en e-tron.
Oförmåga sa jag inte att du hade. Jag sa bara att du kom från ett annat håll.
Absolut, det var min egna ord. Absolut, absolut min egna ord. Men jag kan väl fundera på det själv ibland. När det kommer till det här hur det fungerar att ladda över, både hemma och men framförallt på distans då, så då är ju den liksom att testa andra bilar på det, det är ju min intellektuell övning. Jag vet ju att inga andra bilar har den typen av laddkurva. Men när det kommer till liksom att sitta i en bil så där är det ju väldigt... Liksom, om man kommer från e-tron direkt till en annan bil och den bilen har ganska så mycket... Alltså den låter väldigt mycket när vägdjuret går in. Då gäller det ju att fortsätta köra där och bara, sen efter ett tag börja fundera, stör jag mig på detta? Liksom. För att gå från en helt tyst bil till, om man sen då provar en 500 000 kronors bil som har mycket luft eller ljudinflöde, där någonstans måste man ju kalibrera om den hösten. Liksom. Men sen så kan jag också tycka att jag är ju den, alltså när man kollar på mina rekommendationer så där, då får man helt enkelt konstatera att Peter S. gillar bilar som har skön fjädring. Alltså, jag gillar det privat och jag gillar när jag provkör bilar. Och det märker man ju också när jag provkör Byd Atto 3 till exempel, där vi har lite olika åsikter. Men det om det strax. För nu så ska vi återigen ställa frågan till Kristoffer Gullin här. Kristoffer Rasks vackra ord och sköna stämma kommer strax in. Men Kristoffer Gullin, du som är den som kör mest norröver, eller ska vi kalla det i Mellansverige kanske. Hur upplever du det är att hitta laddare och fungera dem?
Jag skulle säga att det fungerar faktiskt väldigt bra. Jag har ju ett LI-kort och det låter mig ju ladda på väldigt många operatörer. Men jag har ju också världens bästa app, Charge Finder. En gratis app som jag varmt rekommenderar till alla elbilsägare. Där man kan hitta laddare runt om i Sverige och där man är, eller Europa tror jag till och med, där man är just nu. Och man kan konstatera att det finns ändå rätt bra laddare och snabba laddare i princip Gävle och söderut. Alltså åker man där, då är det inte allt för långt till en snabbladdare. Ibland så kanske det bara finns 2 eller 3 snabbladdare. Men det finns snabbladdare. Det är ju när man börjar gå över Gävle som, och lite mer inåt landet som man får vara lite mer selektiv och planera sin körning på ett helt annat vis. Det är också spännande och en del av resan, liksom, får man väl säga.
Spännande är ordet som delar svenska folket här. Kristoffer Rask, Tesla-ägare som du är det Tesla-laddare som gäller, eller har du också fått möjligheten att planera och använda A Better Route Planner och Charge Finder och så vidare?
Ja, alltså jag har ju alltid Tesla Supercharger som backup, kan man ju se det som. Sen är det väldigt sällan jag faktiskt laddar på deras laddare nu, även när jag kör min Tesla. Och det handlar ju egentligen uteslutande om priset. Jag kör ju också mycket på LA-appen då, och det här är det 3,15 på Ionity då, som man pröjsar med det här äldre abonnemanget.
Och det är gamla priserna, ska jag säga.
Gamla priserna, precis. Är det 3,40 kanske nu eller något?
3,30 om vi 3,30 möt på det, mitten där, om vi tecknar ett evenemang nu. Däremot så hedrar de ju de gamla priserna, och ni som gjorde det innan har ju 3,15 nu.
Precis, så att, ja, jag använder ju också de här apparna, Chargefinder och ibland även A Better Route Planner, speciellt om man ska ut på okänd mark där man kanske aldrig har varit innan. Sen är det också, jag tycker det är en kul sport också att hitta, om man åker till någon ort som man inte varit på, så kanske man letar upp efter bra AC-laddar och sånt där för att toppa upp på plats när man är stående också.
Du skrev ju en artikel om Ionis expansion framöver, och vi hamnar ju ofta mycket i vad gör Tesla och vad gör Ionity. Tesla har ju massivt med laddare på massivt av laddplatser. Ionity har ju hyfsat många laddplatser med ganska få laddare. Och Ionity är ju det här samarbetet från typ alla tyska biltillverkare.
Det är Volkswagen-koncernen, det är Hyundai-koncernen, det är Ford. Och jag vill säga att det är någon som är med kvar som jag missar, men jag kommer inte ihåg vilken. Mercedes är med där också.
BMW också, va?
BMW är också med där, ja. Precis.
Och ingen tycker om dem. Alltså ingen, alltså ägarbolagen, det är man, om man någonsin läser någonting om Ionity och vad olika ägarbolag säger, så är det aldrig någonting bra. Så det är, Ionity har ju haft en massiv expansion baserat på mycket bidrag då från EU. Och det känns ju som att man bygger inte en laddare extra i onödan. Däremot så lägger man ju på betongfundament och förbereder redan från början. Till skillnad mot då man kommer till Tesla-laddare som kan vara liksom... Tesla Ystad är ju fascinerande med sina runt 20 laddare. Och så står det 2 stycken bilar där och laddar. Det är ungefär standard. Liksom Tesla Supercharger Ystad. Alltså. Sen kan det ju vara ett QR på Tesla också. Falkenberg till exempel är ju notoriskt. Hur ser det ut med Ionitys expansionsplaner framöver, Kristoffer Rask?
Ja, under året så ska de ska ju dubbla antalet stationer. Och det kan ju låta jättemycket, men det är också från ett ganska litet antal stationer då. Om jag har förstått det hela rätt så gör de också det i samarbete med ett fastighetsbolag som heter Regio, tror jag det var. Så under året här så kommer vi se en näring på dubbling av antalet stationer då, som sagt.
Vet du vart de här Regio har platser, eller har Ionity gått ut med det? Kommer vi få någonting annat att äta än korv på Circle K?
Jag vet inte exakt hur de här handelsplatserna ser ut, men jag vet vilka orter det rör sig om. För det har jag, den frågan har jag ställt till Regio och fått svar på. Och det är ju Skellefteå, Umeå, Uppsala, Örebro, Eskilstuna, Borlänge, Trollhättan, Sisjön, Mölndal, Karlskrona, Kalmar och Gävle.
Aha, Uppsala ska få ännu fler Ionity-laddare alltså. Mm. Spännande. Undrar vart. Jag har ett litet egen intresse i det nämligen.
Ja.
Eftersom jag bor i Uppsala, för den som inte visste.
Det är lite som den här nyheten. Du kan aldrig gissa var det hamnar. Det hamnar ju naturligtvis alla andra. Ja, det är Fyrislund. Verkar ju vara en grej i Uppsala ju. Där har man en fastighet.
Ja, jag ska inte säga att det finns allt för många laddare just där. Det är ju framförallt vid E4 här i Uppsala som är norra och södra avfarterna. Men det är ju otroligt välkommet om det kommer till handelsplatserna i Fyrtun.
Ja, men det är väl att Tesla är, va?
Nej.
Nähä! Okej, vad heter det Tesla är då?
Fullerö.
Ja, men herregud, hur ska en skåning kunna...
Du får sluta vara så bestämd då. Jag vet, jag har koll och så har du inte koll. Ja, fick jag sätta dit dig live on air här.
På internet kan ingen höra det har fel, så att säga. Jag är helt övertygad om att det var samma
nej,
plats.
Det är nej, absolut inte.
Okej, så där ja. Det var så kul det du sa här, Circle K, en kor på Circle K. För att vi hamnar ju mycket på Circle K, det är ju en sak som är säker. Och då, nu med, förut så var det ju Ionity som gällde där. Först var det ju mer, det finns faktiskt lite mer laddare också på några Circle K. Och sen var det Ionity och sen började de med sina egna laddare som fortfarande inte är en del av Elli tyvärr. Däremot så har man börjat med att få samarbete med mer. Hur kommer framtidens laddare se ut då? Vi har ju inte bara motorvägar, vi är ju hemma och laddar vissa av oss då. Två av tre här i den här podden numera. Parkeringshus på jobbet. Och sen har vi ju längs vägen. För det jag tänker här nu, och det här är öppen för diskussion av ni, Kristoffer. Eller som vår säljare Johan kallar er, The Kristoffers. Som är det lilla dansbandet där, ja. I våra ID-bassar. Så att rätta mig om jag fel. Kom i mina synpunkter. Och även ni som lyssnar får jättegärna göra det. För att jag har funderat här. Jag ska försöka vara lite mer ödmjuk än en geografi utanför Uppsala här. Vi pratar ofta om laddutmaningen. Och vi har, det finns en sån här TikTok-klipp som går runt där typ det står, jag vet inte, det är väl 20 elbilar som står och väntar på typ två eller en laddplats uppe i, på väg eller till eller från fjällen från spotlov här i, från Stockholm. Så vill vi inte ha det. Men samtidigt så är ju inte lösningen på elbilsladdfrågan att det ska vara 10 gånger fler laddare, snabbladdare då, DC-laddare, än pumpar, fossilpumpar. För jag tror att ofta så missar vi ju det faktumet att elbilar i mångt och mycket lämnar hemmen fulladdare. Och kanske också arbetsplatserna fulladdade. Fossilbilar behöver ju alltid åka någonstans och fylla upp helt enkelt. Medan elbilarna, bortsett då från ni som bor i lägenhet där och inte har, fortfarande inte har löst det med bostadsrättsföreningen Kristoffer Gullin. Det är på G, precis. En elbil som inte kommer att belasta Ionity-köerna här. Det minskar ju antal... Behovet av att åka liksom och ladda så som vi åker och laddar fossilbilar i vardagen minskar ju radikalt. Så har vi ju det här när det är minskat. Och hur snabbt behöver då våra elbilar ladda? För jag tänker så här. Hur lång tid tar det att tanka en bil? Säg att det tar det 5 minuter i genomsnitt. Om det alltid inkluderar också att springa in och ta en kaffe på Circle K eller gå på toa eller någonting.
Det är imponerande att köpa en kaffe samtidigt tycker jag på 5 minuter.
Ja, det är det ju. Men jag tänker att de som köper kaffe tar ju upp det. Och de som inte köper kaffe tar ju ner det. Och de som har lite ont i magen för man har suttit länge i bilen, de tar ju upp det väldigt länge. Denna avsnittet kommer ju gå som mest episka killgissandet forever. Men vi tar det som hypotes liksom. Om vi då tar ner antal bilar som verkligen behöver åka och ladda. Om det då tar 15 minuter att ladda en bil för att alla bilar har liksom batterier så det har ungefär den storleken och så laddar de runt 150 kilowatt antingen för att de lyckas då som Inetron laddar på 150 kilowatt konstant eller att de har liksom en officiell laddning på 250 kilowatt och sen så har man något genomsnitt på 150. Då någonstans där så är ju problemet inte så stort längre. Förstår ni vad jag vill komma till?
Ja, absolut. Det totala laddbehovet över tid är ju kanske då, som du säger, bara 3 gånger så mycket som att alla skulle köra en bil med tankar på en pump helt enkelt.
Ja, det är där jag är ute efter. Den matten är ju, behöver man ju göra mer research på, men kontentan av det hela är ju att vi har ju ingen panik liksom. Alltså det är inte så att det kommer inte bli ett problem för det är så folk är så himla så här, nej jag vågar inte byta till elbil för det är liksom det finns ju bara två laddare här. Jo fast alla de bilarna som kör in och ut här och tankar fossil ämnen höll jag på att säga. Jo, tankar fossil. De behöver göra det för att de inte kan stå hemma. Men alla anledningar till att det är köer på elbilsladdarna här det är ju för att 75% står och laddar utanför villorna just nu.
Ja, så är det ju. Och det, jag tror den siffran är ännu högre. Det är väl, de säger väl 90% av all laddning sker i snitt hemma eller något sånt där.
Är det något sånt? Ja, då så.
Ja. Så, ja.
Då är det konsensus här bland de som kan ladda hemma. Kristoffer Gullin, krossa mina tankar nu.
Nej, alltså jag tror att du är inne på helt rätt spår. Jag tror att det här är ett övergångsproblem som är just nu när alla är i uppstarten. Jag menar, det är lite hönan och ägget. Det är klart att ingen vill bygga snabbladdare om det inte finns några elbilar, men ingen vill köpa elbil för att det inte finns någon snabbladdare. Nu är ju båda ändå på väg upp och det ploppar upp nya snabbladdare som svampar samtidigt som elbilarna bara väller ut på gatorna. Jag tror att det här är ett övergångsproblem som vi kommer bli av med rätt snabbt, och framförallt när tillverkarna kommer mer och mer med förvärmning av batterierna och folk kan ladda sina bilar snabbt. Sen tror jag också mycket på konceptet som både Tesla och Kempower har till exempel, där man kör lite variabel laddning där en stolpe in på 200 kW inte låser upp alla de 200 kW, utan att man kan dynamiskt omfördela den effekten till andra stolpar som finns runt omkring, för då blir det ju bättre nyttjande av den effekten som finns på laddstationen.
Strålande. I nästa avsnitt ska jag faktiskt redan utlova lite mer hård fakta, för då ska vi prata om exakt vad det kostar att ladda en bil jämfört med fossila ämnen över året. Och vi ska också räkna på det faktumet. Kommer elen, eller snarare effekten, att räcka när alla ska ladda sina bilar här? 5 miljoner bilar i det här landet. Men nu ska vi avsluta med en provkörning, Bydd Atto 3. Kristoffer Rask, vad är din relation till Bydd?
Min relation till Bydd är att jag har tittat på dem i samband med Paris Motor Show i höstas. Men i övrigt så har jag faktiskt ingen mer djupgående relation med Bydd faktiskt.
Vad såg du för bilar? Minns du det vad de hette? Eller du kan beskriva hur de ser ut så kan vi lista ut det.
Det är Bydd Atto 3 var det ju såklart.
Just det.
Ja, det var Bydd Han som är sedanen, va?
Just det, den feta sedanen, ja.
Mm. Och sen är det Bydd Tang som är den här SUV-en.
Ja,
halvkombi.
Halvkombi, det är en stor sjusitsig SUV.
Ja, okej, okay. det var så de uttryckte sig här. Kombi-typ. Alla har vi lite olika varianter.
Halvkombi ska ni absolut inte kalla det.
Nej, så halvkombi tänker man nästan som sportback nästan. Eller typ som, jag vet inte. Okej, en stor sjusitsig SUV är vad vi så då alltså.
Och så även, kunde även kolla in Bydd Seal också. Som inte finns i Europa just nu i alla fall.
Det är inte bara jag och Kristoffer Gullin som har kört Bydd eller suttit i Bydd. Kristoffer Rask har sett dem på mässa. Det är många i Sverige som har suttit i en Bydd utan att veta om det kanske. För att de första inom citationstecken bilarna som kom, det var ju bussar. De gör ju bussar också. Så att det finns många finns i olika regiontrafiker och länstrafiker och så vidare här i landet redan. Vi ska köra en snabb liten historik. Ni vet att jag gillar det. Bydd, build your dreams. Är inte det lite töntigt?
Jo, det är det. Jag har inte så mycket annat att säga än att hålla med.
Det är ju mer roliga med sina Build Your Dreams, Great Wall Motor. Alltså de som står bakom Ora. The Ora Funky Cat, det ska vi inte ens, herregud. Bydd startade 1995 som alla stora gigantiska kinesiska bolag som är ganska så nya. Men 95 är väl ett av de äldre då i det landet. Man växte snabbt och blev en gigant bland uppladdningsbara batterier. Framförallt mobiltelefoner. Nyckeln till framgång var att man ersatte maskiner med billig arbetskraft. Ja, det finns andra som kan plöja ner mer om den problematiska historiken kanske. År 2002 köpte Bydd upp bilföretaget Quinchan Automobile Company. Året därpå var Bydd Auto ett faktum. Målet låg att ta över marknaden med billiga kvantitativa bilar. Något som vi känner igen från en hel del andra tillverkare. Man var rätt framgångsrika faktiskt. Det finns enormt många biltillverkare i Kina. Men man var en av de 6 största biltillverkarna här då. Ganska omgående. Och man hade en sedan som blev den mest sålda sedanen i Kina här. Lite dålig koll på året men ganska omgående. Som jag sa innan, man tillverkar bussar. Man tillverkar truckar, alltså sådana här forklifts. Alltså man kör inte på lager, ni vet. Elcyklar med mera. I april 2022 så gick man ut och sa att man skulle sluta med fossildrivna bilar då, och bara tillverka plug-in hybrider och rena elbilar. I juni därefter sen 2022 så gick man om Tesla som världens största tillverkare av elbilar. Det ska man ta med en nypa salt, för det handlar om så första halvåret 2022. Sen vet jag inte riktigt med statistiken. Vi kan väl anta att oavsett det så tog Tesla tillbaka den med marginal efter de många prissänkningarna och faktiskt få igång tillverkningen av bilar. Model X och Model S och så också. Så att, så. Men, och det var ju inte direkt miljonbilar då som man gick om. I Sverige så lanserade Hedin Bil Bydd i och med att Atto 3 kom ut på marknaden. Lite för tidigt, va? Kan vi säga det, Kristoffer Gullin?
Ja, det skulle jag nog säga.
Det skulle vi ju säga. Man var tvungna att få ut här nu i med att det var lite förändringar med bonusen där. Som vi då också konstaterat här så har de Bydd Han och Bydd Tang. De är väl inte riktigt ute på vägen ännu.
Bara fun fact, när jag prövade Bydd Tang i slutet på januari, då hade de inte sålt en enda Tang i Sverige.
Frågan är om de är leveransbara, för att de är ju inte riktigt klara. Det är ju det som är grejen. De har ju, vi fokuserar på Atto 3, så appen är inte klar. Så du kan inte förvärma den. Du kan förvärma den med nyckeln faktiskt. Du kan starta bilen, för den har ju en startknapp. Det är väldigt mycket av och på den. Liksom, sådär. Den baseras ju på en fossilplattform. Så det är väldigt så här, startknapp. Och det är liksom, du startar bilen genom att hålla in ena nyckeln, knappen där. Och då går värmaren igång och sådana saker. Den har ju ingen internetuppkoppling. Ingår inte. Men det finns stöd för det. Och kommer att ingå. Svenska finns inte, infotainmentsystemet och sådär. Det är något form av Android-baserat system. Så jag när jag kopplade ihop med Spotify, så stod det Android Automotive faktiskt. Sen om det är den samma plattform som övriga Polestar och Volvo, så använder jag absolut ingen aning. Vi kan i alla fall konstatera att det finns inga appar och det finns ingen Play Store. Och därmed så kan vi inte ladda hem det absolut viktigaste på en bil, det vill säga YouTube. Så det jag tyckte var häftigt var att man kan du kan alltså skifta skärmen om den är vertikalt eller horisontalt läge. Och här har jag ju en fråga till respektive Kristoffers här. Kan skärmen vara i horisontalt eller vertikalt läge?
Horisontalt.
Jag håller med, horisontalt och ganska långt upp också.
Ja.
Som att behöver titta neråt liksom i golvet när man ska se den.
Mm.
Och då säger jag som ägare till en bil som har en vertikal skärm. Jag hade hellre haft den liggande.
Nej, visst. Man kör ju den liggande. Enda gången man vill dra upp den liksom, det är ju när man ska sitta och titta på våra YouTube Shorts.
Precis.
Och det går. Det är en snygg finess. I Kina så finns TikTok. Och därmed så ändras den automatiskt om man skulle vilja titta på det där. Så, utbildning via TikTok. Det är ju, jag kan ändå tycka att det är lite häftigt. Men den har ju en mycket intressant interiör, har den inte det?
Den sticker ut och den är unik. Det ska man verkligen ge dem.
Den sticker ut och är unik. Tänkte du på den när du kollade på mässan, Kristoffer Rask?
Att den är unik, ja. Mm. Oh ja, absolut. Och det är ju alltid från de här gitarrsträngarna i dörrsidorna till de här flygplansreglaget för att byta växel i färdriktning.
Det är väldigt stort reglage för att köra fram och bak. Så att säga.
Verkligen.
Mjuk, vit interiör framme. Tänk ett par barnskor med lite leda där upp på lite surt barn där. Liksom. Det kommer nog aldrig bli rent igen.
Nej, den kommer nog snart bli melerad.
Det kommer den bli. Vi har drakfjäll på sidorna och i stolarna så att säga. Eller ska symbolisera. Vi har en mycket skön ratt. Vi har säten som är mycket snygga. Som är vita. Som dock, Kristoffer Gullin, du tycker ser ut som galjon.
Ja, men alltså, ser ut som galjon vet jag inte. Men jag tycker att jag får den känslan när jag tar i dem. Jag tycker att den känns otroligt billigt.
Det gick ju inte att komma, alltså, den gick ju inte att rädda efter du hade nämnt det. Det var liksom, det har du verkligen rätt i. Kan vara att jag är lite stor av mig, men jag kände väl efter ett tag jag kört runt in att den här bilen kommer ju inte ta mig till Stockholm med lätthet utan att jag får boka in en ryggmassage efteråt. Och det ska också sägas att det kommer nog ta ett tag att köra upp Stockholm. Runt 60 kWh batteri, LFP-batteri dessutom. Skillnaden i det är ju mellan det och, ja, vad heter de andra batterierna? NCM någonting?
Ja, det beror på, men vi har ju NCM, NMC.
Ja, just det. Du har gjort en bra video på det som skillnad. LFP hamnar ofta lite billigare batteri, lite billigare bilar. Det är ju Bygd själva då som har gjort det, för man har ju gått från mobilbatterier till vad stora på även bilbatterier. Så att, elbilsbatteri finns ju lite i Tesla bland annat och så. Och karaktäriseras av att de behöver man ladda upp 100% ibland för att kalibrera att det här är 100%. Men 88 kilowatt laddning, det är väldigt specifikt det. 88, inte 80, inte 90, inte 85, 88. Har inte haft möjlighet, för precis som du, Kristoffer Gullin, så hade jag den inte så länge. Hade den i ungefär 24 timmar. Jag har inte haft möjlighet att kolla hur snabbt den faktiskt laddar, laddkurvor och så vidare. Kan vi konstatera att det här är en bil som kostar 505 000 eller 520 000. Beroende på om man vill ha lite större skärm med 15 tum och elektronisk bagagelucka. Den har överhuvudtaget ingen dragkrok, det kan jag säga. Behöver inte blanda ihop Model Y och Model 3 här med någonting. Utan ingen av dessa, denna Atto 3, har möjlighet till dragkrok. 505 000, 520 000, det är paritet med ID3. Det är något högre än MGs motsvarande SUV. Då är ju stötestenen här, och det är precis under Tesla Model Y. Utmaning, minst sagt. Att sälja en bil som inte riktigt är redo, i alla fall inte uppkoppling, för ett pris som ligger på en Tesla Model Y. Kristoffer Gullin, har den en chans?
Alltså, jag tror ju att den hade en chans som privatleasad bil när elbilsbonusen fanns. Men i dagsläget så är det ju, rent på pappret så är det ju inte ens värd att titta på. Utan det är ju, om man tycker om interiören, att den är lite så här funky, lite häftig, lite cool, lite unik. På det viset kan jag förstå att man blir kär i bilen på så vis. Man kanske laddar mycket hemma, så att om den laddar i 88 kilowatt inte så noga. Jag menar, vi har ju Kia Niro som laddar långsamt DC-laddning, men den är ju, säljer ju som smör ändå. Så att det behöver ju inte vara ett hinder.
Det behöver inte vara ett hinder.
Men att den inte ens har en mobilapp.
Men det kommer liksom ju här i omgången. Och jag stör för CarPlay och Android Auto.
Absolut. Jag kommer inte rekommendera en bil baserad på vad som komma skall. Det har Volvo lärt mig.
Ja, det får vi spara till det specifika Volvo-avsnittet här. Vi har fått in lite mejl om dåliga erfarenheter av att äga Volvo via att inte äga den, så att säga. Vi får se, gråta lite mer om det.
Nej, men alltså, helt ärligt, så det är svårt att rekommendera en produkt för någonting som ska komma sen. För att man vet ju aldrig när det kommer, eller hur implementationen blir, eller hur det kommer fungera. Nej. Och så vidare. Så att det är någonting jag har sagt, och det gäller inte bara bilar, det är ju alla produkter liksom. Köp baserat på hur den fungerar nu.
Nej, men där är det ju, alltså varför ska man köpa en bil som inte riktigt har alla funktioner de har utlovat för ett pris där en Tesla Model Y kostar strax över? Då måste du ju verkligen gilla den här inredningen. Det är ju nummer ett, för övrigt. Så det är ju det som är kontentan av det hela. Man måste ju verkligen gilla den här bilen. Så det kan jag väl uppleva bland annat. Men det känns lite banalt. Bara så här, ja, men så här, för det finns massa teknik och man ska jämföra och så vidare. Ja, fast jag gillar ju hur den ser ut. Liksom. Så, och gillar man hur Atto 3 ser ut, så är det ju Atto 3 som gäller. Jag skulle säga att det är diametralt två olika skilda bilar. Här. Tesla Model Y, långfärdsbil, laddar snabbt. Massivt med utrymme, digital plattform, återigen. Allt som inte Atto 3 är. Vad Atto 3 har är ju att den är ju ganska så skön att köra. Alltså.
Plus att den har ju faktiskt en inredning.
Den har ju en inredning, yes. jag skulle säga att...
jag vet att du också har samma inredning, Kristoffer, men... ja.
det här är en väldigt skön bil att köra. Den tar, alltså stadsbil och sådär, den tar ju gupp och ojämnheter med bravur riktigt, riktigt bra. Och det är ju de två saker som den här bilen har. Det är det den har. Den är förhållandevis skön att köra, och den har en intressant inredning. Vi ska få låta Kristoffer Rask få slutordet här om just hur viktigt är inredningen knyta an lite till både när man recenserar andra bilar men också din egna bil. Hur viktig är inredningen i en Tesla och andra bilar, Kristoffer Rask?
Inredningen i en Tesla kanske inte är så viktig i och med att ni säger det finns ingen. Men jag tampas faktiskt ganska mycket från att när jag alltså kör jag min egna bil och har kört den i ett tag, man vänjer sig vid att det inte finns några knappar och reglage och sånt där. Och man kan känna att det är ganska skönt att ja, men det enda som finns att titta på, det är ju det du har utanför utan framför dig, vägen alltså. Men, och sen så sätter man sig i en annan bil som då har en inredning då, om nu ska använda de begreppen då, och så känner man, ja men det här är ju lite mysigt ombonat och ja men skönt att ha det här reglaget här och sånt här. Jag pendlar ganska mycket tror jag. Men jag tycker båda är alltså det är ju två olika sätt att bygga bilar. Alltså, antingen så gör man det lite traditionellt med en inredning, eller så bara tar man bort allting som är dyrt och kostar pengar och bara gör det helt minimalistiskt.
Man ska säga att de har ju verkligen fått att funka.
Ja, Tesla menar du? Absolut. Ja. Det finns mycket funktioner som man tror att man behöver, som man sedan inser att ja, men det här har Tesla automatiserat. Alltså alltifrån du är knapp för stolsvärme och sånt där. Liksom, det finns ett autoläge som funkar superbra. Och det finns ju det här med, det finns en liten snabb knapp för att sätta på vindrutetorkarna för att bara köra ett svep när du fått stänk på rutan och sånt där. Och även liksom alla inställningar av speglar och sånt där är ju liksom knutet till nyckeln. Och visst, det har ju många andra biltillverkare också. Men, och då är det så här, måste man justera speglarna stup i kvarten? Eller kan man gömma det i två menyval ner? Kan man ju faktiskt.
Jag som är tillsammans med en väldigt kort individ säger att stolar, backspeglar ska vara knutet till nyckeln. Det är mycket viktigt. Vad jag inte förstår är att inte själva backspegeln, alltså där uppe i taket, inte finns det någon som har en mekanisk?
Nej, det tror jag inte.
Nej, jag tror inte heller det.
Det är ju det värsta att ställa in.
Ja, den skulle vara automatiserad. Det hade varit pricken över i-et.
Men alltså det som jag tycker är så otroligt häftigt med Tesla också, det är ju det här att de sparar ens inställningar i molnet nu för tiden. Jag satte upp mig själv som och mitt Tesla-konto i ja, min kompis Model Y här nu då, och kopplade min telefon och mitt konto och allting. Då hämtade den liksom inställningar från tidigare Model Y-körningar jag har gjort till bilen. Mm. Alltså snacka om framtiden. Man bara kliver in i en helt annan bil och så bara, här har du dina inställningar, varsågod. Tack, tack.
Ja, det är superbra.
Vi pratade om det tidigare på avsnitt. Tänk om bilen var ett dumt skal som helt anpassar sig efter mobilen. Oavsett vilken bil vi klev in i. Om den hade stöd för då kommande stora systempåverkande Apple CarPlay eller motsvarande Android Auto. Så skulle liksom det vara ens egna bil oavsett vilken bil det är. Det hade ju varit otroligt coolt. Hade ju inte funkat med Tesla med tanke på att de inte har något stöd för någon av deras, alltså varken Android Auto eller CarPlay. Men visst hade det varit häftigt.
Ja,
verkligen.
Och helt orealistiskt. Vad som är orealistiskt, det är att fortsätta den här podden här nu. Vi är över en och en halv timme. Tack Kristoffer Rask att du ville vara med. Dig hittar vi på alltomelbil.se. Jag måste tänka varje gång. Jag vet inte hur många gånger jag håller på att säga fel. Kristoffer Rask, guiden om elbil. Kristoffer Gullin.
Nu var det fel.
Jag vet exakt. Det var det jag berättade, att det så jag ibland hamnar. Och där tror jag att vi får tillsätta en kommitté här helt enkelt. Någon måste byta namn. Nej, skämt åsido. Nu har jag pratat om det här.
Alltså jag kan ju säga att hade jag inte blivit så etablerad som jag ändå känner att jag hade blivit nu, då hade jag gjort det.
Gullins Absolut. Garage. Så, nej.
Varför tänkte du
ja,
på det?
Kristoffer Rask på alltomelbil.se och motsvarande på YouTube. Stort tack för att du var med. Kristoffer Gullin hittar ni på guiden om elbil. Alltså att jag måste tänka på YouTube och även på webben. Ni mailar oss på se@elbilsveckan.se. Kristoffer med CH och 2F att elbilsveckan.se. och vill ni till Kristoffer Rask så ja, vad har du för e-post Kristoffer?
Det är ju då Kristoffer med K och FF @alltomelbil.se.
Just det, och Nu har vi slängt ut våra mejl och sådär till oss. Vi älskar ju att få frågor, för det är lite vår verksamhet här. Att få frågor och svara på podden. Vi kan ju stryka under att Christoffer Rask är ju inte support för er Tesla, så att säga. Så, för att jag vet att du får lite sådana mejl ibland också. Men det finns en donationsknapp på allas våra webbsidor. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs och vi syns på YouTube. Hej!
Hej på er!
Hej då!